Tack Rebecka och gänget. Vi har i vår serie 1,2% livet med Gud är mer än 2 timmar på söndag förmiddag. Under några veckor talat om generositet, om givande. Och att generositet och givande, ja, det har med pengar att göra, men det är så mycket mer än det. Så mycket attityd, inställning till livet, till varandra, till det jag möter. Men att hur jag hanterar mina pengar har så mycket med mitt hjärta och min tro att göra. En lite kort repetition bara. Jag har sagt att Bibeln beskriver ju att allt det jag är och har tillhör honom. Framförallt jag som har sagt att Jesus, jag tillhör dig, så innebär ju det att allt det jag är och har tillhör honom. Jag har fått en viss tid, jag har fått gåvor, jag har fått kraft, jag har fått pengar, tillgångar. Ja, men hallå, det är faktiskt jag som har jobbat ihop de här pengarna. Ja. Vem gav dig kraften? Vem gav dig förmågan? Och ibland säger vi med lite darr på rösten så att ja, livet är en gåva. Okej? Från vem då? En gåva ges ju alltid av någon. Och ditt liv är en gåva som du har fått ifrån Gud. Med allt vad det är och innehåller, så också dina och mina tillgångar. Och vi är satta här som förvaltare av det liv vi har fått. Du är en förvaltare. Det är därför som Jesus vid olika tillfällen i evangelierna så läser vi om förvaltarskap, ett gott förvaltarskap. Och man skulle kunna se det så här. Jag skulle behöva... Är det någon som vill ha en hundring av mig med ett litet villkor? Adam, kom. Du får en hundring av mig. Härligt, va? Det lilla villkoret är att du ska ge bort den här. Ge den till vem du vill här inne. Varsågod. Någon som du vill glädja. Härligt. Nu Adam, bara en kort fråga. Var det svårt att ge bort den här pengen?
Ja, han glädjer sig väldigt mycket över det.
Ja, och den var inte så svår att ge bort, eller hur?
Nej.
Nej, varför då? För det var egentligen inte din peng från början. Nej, varsågod och sitt. Och så är det med ditt och mitt liv och det vi har. Det var inte ditt från början. Så när jag ger av det som sitter på mitt konto eller finns i min plånbok eller i byxfickan, så ger jag bort någon annans pengar. Därför kan det bli ganska enkelt att ge bort. När jag får den på något sätt förståelsen att mitt liv är inte mitt. Jag tillhör honom. Jag är satt som förvaltare och han säger, vet du, ge bort lite av mina tillgångar, Jörgen. Okej, jag ger bort lite av dina tillgångar. Mitt liv tillhör inte mig. Vi läste förra veckan från Andra Korinthierbrevet 9. Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Den här versen säger att Gud vill välsigna dig. Halleluja, kom det nästan där från näst sista raden. Det är ju fantastiskt. Och han vill göra det med ett syfte. Vadå? Så att du och jag kan fortsätta att ge. Redan i Bibelns första bok, första Mosebok 12, så ger Gud ett löfte till Abraham. Säger, Abraham, jag ska välsigna dig. Och Abraham sa, halleluja, om det ordet var uppfunnet redan då. Men snudd på var det. För att du ska vara till välsignelse. Det är inte så att Gud ville välsigna Abraham så att hans lador blev större och större och jordarna växte och han fick mer och mer pengar. Utan han ville välsigna Abraham för att Abraham skulle vara en kanal för Guds välsignelser. Och det här bibelordet säger precis samma sak. Gud vill låta all nåd överflöda till er så att ni har, så att ni kan ge. Och du och jag kan få leva som kanaler för Guds välsignelser till andra människor. Det är rätt stort och rätt bra. Och när jag ser att det jag har, det är inte riktigt mitt, utan det är hans, så blir det lite lättare att ge bort hans pengar. Så var vi inne på att Bibeln ger en ganska tydlig princip av tiondegivandet. Är det en lag för oss att följa? Nej, vi lever inte efter lagen på det sättet, utan vi lever i ett förbund av nåd. Men att det ändå är ganska en tydlig princip för dig och mig att följa, en god princip, att den delen tillhör Gud. Men sen är det inte så att de här 90%, de struntar Gud i. Nej, utan Gud ser till hela mitt liv vad jag gör med det jag har. Men tiondegivandet är en god princip att hur jag ser på min ekonomi eller på hans ekonomi. En naturlig del. En naturlig del av ett planerat och regelbundet givande. I linje med Guds tanke. Ett citat från en pastor och författare, Jack Hayford, han säger så här: när jag går fram till startlinjen för tiondet vinner jag seger över min mänskliga svaghet för en smygande avgudadyrkan. Den är bra. Tugga på den du. Och det är ju för att Bibeln i... nu hade jag inte den referensen där. Paulus säger vid ett tillfälle att han likställer alltså girighet med avgudadyrkan. Själviskhet med avgudadyrkan. För jag sätter någon annan liksom en gud först. Det är lite grann utifrån det som har varit. En fråga till dig här idag då. Vilken typ av givare är du? Vi är olika som människor. Vi motiveras av olika saker. Vi går igång liksom på olika sätt. Här finns du som liksom älskar ett bra kollekttal. Du känner att det bara hugger till sig. Åh, det här är så bra. Ta allt jag har. Så. Underbart. Det är inget fel på dig. Du bara är så. Här finns du som mer motiveras av teologin. Det står i Guds ord att vi ska ge, så då ger jag. De här kollekttalen kan vi nästan ta bort. Det är bara massa onödig tid som går. Vad ska man hålla på och prata om det där varje gång för? Det står ju, därför ger jag. Underbart, det är inget fel på dig. Och sen finns du som är mera praktiskt, tänker så här: det är klart karn ska ha lön. Det är klart vi behöver betala räkningarna. Det kostar att driva en verksamhet. Det är klart jag ger. Jag fattar väl vem som helst. Det är inget fel på dig. Vi motiveras av olika saker. Det man kan fundera på, om du placerar dig själv så där, vart är du någonstans? Vi tar en snabb handuppräckning. Vilka går på känsla? Upp med handen nu. Okej, vi kan nästan kapa kollekttalen här. Vilka går på teologin? Upp med handen nu. Aj, teologer här. Vilka går på behoven, lite mer pragmatiska människor? Okej. Ganska jämnt fördelat, inte så mycket känslomänniskor här idag. Då kan man tänka så här: om jag är den liksom behovsmänniskan, om vi då kommer till en situation där behoven inte riktigt är så stora, slutar du ge då? Eller? Elias, sluta ge då. Okay. Ja, men fundera på att ja, men det kanske finns något större i det här än bara att det är räkningar som ska betalas. Om du är mer teolog, tänk så här: det står ju att vi ska, därför ibland kanske ska du låta ditt hjärta beröras så att du ger lite extra utifrån de behov som finns och det händer någonting i dig. Om du är en känslomänniska som väntar på det här härliga kollekttalet, men om inte det härliga kollekttalet kommer då, ger du inte då eller? Alltså det kan vara lite grann bara fundera på: vad är det som triggar mig? Är det någonting jag behöver justera lite grann för att hamna i någon slags regelbundenhet i detta? upp. Bara en liten tanke i detta. Under veckorna som har varit har vi stannat mest vid de två första. Om tacksamhetet, hjärtats tillbedjan och Bibelns ord om generositet och givande. Och idag lite mer om det sista, även om det sitter så mycket ihop med varandra. Ett samband vi ser i Bibeln så tydligt och även genom historien, det är att givande, generositet, sitter ihop med det vi skulle kunna kalla för väckelse eller expansion av Guds rike. Generositet, givande, sitter ihop med expansion, synliggörande av Guds rike. När någonting händer så sitter det ihop med varandra av generösa hjärtan. Gud ger Mose i uppdrag att bygga ett tempel. Men eftersom Mose är i öknen så är det lite svårt, så det blir ett tält istället. Kallas för tabernaklet. Och det står så här i andra Mosebok 25. Herren sa till Mose: säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla de som har ett hjärta som är villigt att ge. Och de ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Och lite senare, folket fortsatte att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon. Och då sa man att folket bär fram mer än vad som behövs för att göra det arbete som Herren har befallt oss att göra. Tabernaklets betydelse för Israels folk går inte riktigt att överskatta. Det var ju centrum för hela nationen i århundraden. Och det de gör här, hjärtat väcks, inte för att någonting har skett utan för att någonting ska ske. För att Gud har sagt att här ska det bli någonting. Okej, okay. Och det bara det tänder till någonting och de ger och de ger och de ger. Och när tabernaklet invigs så kommer Guds härlighet, Guds närvaro. På något sätt, Gud själv kliver ner och tar plats och säger: det här är min boning. När man inviger detta som folket har byggt och samlat ihop till. Så, och här var då det här givandet, generositeten, det man skapade. Det var ju någonting som jag var för dem själva då, men också som var för generationer framåt i detta. Ett antal hundra år senare får Salomo, kung Salomo, son till kung David, han får i uppdrag att byta ut det här templet, det här tabernaklet, som har stått i århundraden och flyttats runt till en permanent byggnad. Templet byggs, magnifikt tempel. Och när man inviger templet så har man en givarfest, kan vi kalla det. Vi läser från första kungaboken. Kung Salomo stod framför arken tillsammans med Israels hela menighet som hade samlats hos honom. Och man offrade småboskap och nötboskap i sådan mängd att det inte kunde räknas eller uppskattas. Det här är vid invigningen av templet, och arken är den stora låda som man bar med sig som var i templet, i tabernaklet, som innehöll de två stentavlorna med Guds 10 bud. Man hade en skål med manna som Gud hade försett inom ökenvandringen, och även Arons stav som grönskade kontinuerligt. Och när man bär in, så här är man samlade vid den arken vid invigningen av templet. Och man bär in det här och man bär fram offergåvor. Salomo tog från sitt stora förråd och folket kom från, liksom, plockade från sina jordar. Och det är en givarfest utan dess like. Och vad händer då? Jo, Guds härlighet kommer ner på nytt igen, uppfyller templet. Och det står att prästerna som gjorde tjänst, de kunde inte vara kvar. De fick liksom backa undan, för Guds härlighet var så stark. Guds närvaro var så manifesterad att de inte liksom kunde vara kvar i det. Och templets betydelse för folket i generationer. Alltså man byggde för sig själv, ja, men man såg längre och drömde om framtiden. Vi skulle kunna läsa om kung Hiskia ytterligare 200 år framåt i tiden. Då har det varit lite nedgång. Folket har tappat bort tillbedjan. Och Hiskia säger, nej, det här är inte bra. Vi måste följa Gud. Så han sopar i templet, slänger ut avgudar och säger, kom igen, fyll på med gåvor så att vi kan börja offra igen och tempeltjänsten komma igång. Och så blir det ett uppsving för hela nationen igen. Vi hade kunnat läsa om Nehemja ytterligare 250 år senare, nere på 400-talet, 400-500-talet. Lite samma sak igen. Det har varit en liten period av nedgång. Och han säger, det här är inte bra. Vi måste rusta upp. För in era gåvor, kom igen, jobba. Och så kommer på något sätt tempeltjänsten, gudstjänstlivet, tillbedjan igång igen. Och det blir uppsving för hela nationen. Och så hoppar vi ytterligare 400 år framåt i tiden. Apostlagärningarna. Pingsten. Lite samma sak. Guds härlighet kommer och uppfyller templet. Men nu är det inte tempel av sten utan tempel av kött och blod. Guds ande fyller lärjungarna. Och vad händer då? Jo, skaran av de som trodde var ett hjärta och själ och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt. Det händer samma grej igen. Generositeten, det öppnar upp. Det är inte längre bara jag, mig och mitt, utan hur kan jag vara med i detta? Guds härlighet uppfyllde templet och hjärtan öppnas upp och generositeten följer med. Och du som kan din kyrkohistoria, du som kan din pingsthistoria, samma mönster. Om vi ser på pingströrelsens 120 år, samma sak. När Gud har fått tag på hjärtan. Givandet kommer igång så har vi sänt ut missionärer. Vi har byggt kyrkor, vi har anställt arbetare, vi har startat verksamheter. Det, liksom, det sitter ihop. När Guds rike och generositet, alltså det matchar, då händer någonting i vår värld. Tider av det som vi kallar väckelse. När Guds rike blomstrar så sitter det ihop med givande och generositet. Så att det jag vill säga till dig idag, var med och ge generöst för att vinna världen. För att vinna Trollhättan. Drömmen om församlingen, vårt uppdrag här. Det finns, vet du hur många skäl det finns att ge? Det finns minst 58 238 skäl för dig att ge pengar. Det är så många invånare som Trollhättans kommun hade vid årsskiftet. Så många människor som behöver veta att Jesus älskar dem. Jesus kan förlåta. Jesus kan ge frid. Han ger kraft. Han ger visshet om evigheten som väntar. Så många människor. Och jag tänker så här. Vet, vi är ju bara det där. 238 typ. Vi är inte riktigt så många idag. Förra söndagen var vi typ 250 idag, lite färre. Men vi är ju bara den där delen. Så finns det ju 58 000 människor kvar. Så många skäl har jag att vara med och ge. Med tanken, vad skulle den här kyrkan kunna få betyda? Inte bara för oss, utan för generationer. För människor som idag inte vet att det finns en kyrka här. Du har säkert liksom mött människor som kommer hit och bara, jaha, ja, det är en kyrka. Oj, vad stor kyrka. Ligger den där? Här har jag bott i 20 år, inte visste jag att det fanns en stor kyrka där. Det är inte så att vi har gömt den precis. Men det finns ju människor som inte har en aning om att Guds församling finns. Vad skulle den här gemenskapen kunna få betyda för de där människorna? Drömmen om församlingen. Så var med. Kliv fram till startlinjen för tionde givandet. Och var med och dröm och be. Inte bara den här månaden utan nästa och nästa. Och göra det till en del av din tro, av ditt liv. Varför? Ja, men både för det som Elias var inne på vid kollekttalet, som jag hoppas högg tag i ditt hjärta lite grann. Du är känslomänniska. Eller det som jag talat om, alltså hjärtats tillbedjan, tacksamhet. Gud, jag älskar dig, du har gett mig så mycket. Kan jag uttrycka det på något sätt? Och jag kan sjunga, jag kan tjäna och jag kan ge. Men också för ditt hjärta, vart du har liksom ditt hjärta. Förra söndagen läste vi när Jesus säger, där din skatt är kommer ditt hjärta att vara. När jag ger in i den här gemenskapen gång efter gång efter gång, jag placerar mina skatter här. Vad händer? Jo, mitt hjärta följer efter och församlingen, det blir min kyrka. Det här är min kyrka. Jag känner när människor hugger på kyrkan, då blir jag lätt aggressiv. Jag går in i försvarsställning nästan på en gång. Bara, vågar inte. Och hugger någon på den här kyrkan, då är jag snäppet värre. Jag bara känner så här, lägg av, du vet inte vad som händer. Jag kan försvara den här kyrkan vilken dag. Alltså, för det här är min kyrka. Det är min kyrka, varför? Jag har liksom lagt in mina skatter här. Det sitter här inne. Jag hoppas att du vill låta ditt hjärta följa dina skatter. Var med och ge in. Och också för att vi som församling ska kunna fortsätta framåt, beröra nya människor. Vi hade dop förra söndagen. Är det bra eller? Vill vi ha dop igen? Ja, det ska vi ha den 4 november. Välkommen tillbaka då. Och du som inte är döpt men tror på Jesus, låt döpa dig. Och det vill vi fortsätta ha. Igen och igen och igen. Och se människor ta emot Jesus. Det finns en hel stad att beröra med Jesu kärlek. För ett par månader sedan hade vi invigning av fjärde våningen här. Där vi har byggt om lokaler för 400 000 kronor. För att vi vill ge bättre möjligheter för barn att få höra om vem Jesus är. Och för familjer i liksom förlängningen att få tag på Jesus. Vi har inte bara bett, käre Gud, ge oss en bättre våning. Han säger, absolut, det ska jag göra. Kavla upp ärmarna och be och ge och arbeta så får ni det. Vi har från och med höst så har vi ökat anställningsgraderna lite grann. Från och med nästa sommar ökar vi lite till. Varför? Är det för att vi som jobbar ska jobba lite mindre? Nej, för att vi vill nå lite längre. Vi vill nå en till människa och en till. Därför så trampar inte vi på bromsen utan vi trampar lite grann på gasen. För det finns så många människor kvar som inte vet vem Jesus är. Som inte har fått möta honom. För några veckor sedan hade vi Paul Wern här från Ibra som talade om mission. Långt ut i ingenstans. Hur man når ut med radio, ut över världen på olika sätt. Mediasatsningar. Vi har besök från Moldavien och Rumänien i slutet på november. Vi gör skillnad i människors liv långt borta och här hemma. Därför trampar inte vi på bromsen utan vi trampar på gasen. Och jag hoppas att du vill vara med och fylla tanken. För att Guds församling ska nå lite längre. Och när du och jag gör det, då händer någonting i våra hjärtan. Det skapar delaktighet. Jag dras in lite mer i det här. Vad händer? Vart är vi på väg i detta? Och jag skulle vilja plantera ett litet frö i dig av tro. Som kom till mig när jag satt och förberedde det här. Förra året så samlade vi in lite mer än budgeterat. Lite mer än vad vi behövde. Wow, fantastiskt! Då kan vi fylla på! Ja, det gjorde vi lite grann. Vi amorterade av lite extra. Men den största delen av det som vi samlade in utöver, det gav vi bort. Till missionssatsningar på olika sätt. Och det som hände, det var att i Moldavien, där sitter Viktor Pavlovski som är ledare för pingströrelsen i Moldavien. Han sitter i slutet på året, november, december. Och funderar på så här att de har en församlingsplanterarkurs. Där de alltså bjuder in människor som har fått på sitt hjärta att jag vill starta en ny församling någonstans i landet. Gud har kallat mig. Yes, då vill vi ge dig lite träning för detta. Men så satt han där och tänkte att hur ska det gå i år? Vi ska ha den här kursen i februari, mars någon gång, men vi har inga pengar till detta. Hur ska det gå? Då kommer ett mejl ifrån Ulrika Nyström här i församlingen, ordförande i missionsrådet. Ett mejl från Trollhättan Sverige som säger att du, Viktor, vi har lite extra pengar. Vi vill ge det till er. Gör vad ni vill med det. Och han säger, då har vi en församlingsplanterarutbildning som vi inte visste som skulle bli av. Men nu har vi fått pengar. Nu kan vi utbilda människor och starta nya församlingar. Vilken slump! Eller inte. Och det hände för att vi nådde upp till det vi skulle och lite till. Och jag tänker så här. Tryck en gång till, ja. Tänk om det var så. Kan vi ha som målsättning att varje år samla in lite mer än vad vi behöver utifrån våra planer. Så att vi kan ge bort lite extra till de som brinner för olika grejer runt om. Vi ger redan bort, alltså vi har missionssatsningar runt om i världen. Vi har överskott från second hand som vi pytsar ut till goda satsningar runt om. Men tänk om vi hade lite mer. Och vi säger att vi behöver det här för vårt. Och så samlar vi in lite till. Och så välsignar vi på olika platser där människor också drömmer om att bygga församling. Varje år. För att vara med i det stora som Gud gör. Låt det få slå lite liksom, rot i dig. Vill du vara med på ett större sätt än vad du gör idag och bygga Guds rike, Guds församling? Inte bara här, utan ännu större. Och vad händer då när jag gör det? Jo, där din skatt är kommer ditt hjärta att vara. Då kommer mitt hjärta mer och mer och mer koppla på något sätt i Guds rikes tänket, byggandet av Guds rike i mission ut över vår värld. Du kommer inte komma undan det, utan när jag ger in i detta så kommer någonting hända i dig och mig. Vill du vara med och leva ditt liv med den öppna handen av generositet och givande till Guds församling, till Guds rike, för en stad här som behöver höra att Jesus finns och älskar och vill hjälpa och bära, men också att tänka större ut över vår värld. Och göra det inte som ett måste, utan för att följa honom som älskade så mycket att han gav sin enfödde son. För att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Gud gav för att du och jag skulle få. Och han säger, jag vill välsigna dig till att vara en välsignelse. För Gud har nåd. Så han kan låta det överflöda i ditt liv. Så att du har nog och kan ge till varje gott verk. Och du får bli en kanal för Guds välsignelser i ditt liv. Låt det slå lite rot i ditt liv. Låt det fröet få landa. Gud, kan jag kliva in mera? Vill du låta större välsignelser flöda genom mitt liv? För jag vill vara med och leva mitt liv med öppna händer. Du som sitter här som inte har tagit emot Jesus i ditt liv, Den här stora handen, den sträcks ut mot dig. Det är Guds hand till dig. Och det är inte så att det kostar pengar att vara med i Guds rike. Det är värre än så, det kostar allt. Han frågar efter hela dig. Han säger, får jag dig? Får jag ditt liv? Vill du ta emot mig? Släppa in mig i ditt hjärta. Låta mig bli en del av hela ditt liv. Kan du göra det idag?